Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, hej! Avsnitt 329 av Ångestpodden har landat.
Det har det!
Sannoligen!
Yes!
Jag är på ett strålande humör.
Ja, jag med.
Jag är det för, bara på grund av att jag är ytlig. För jag har satt i löshår.
Ja.
Och du vet så här, det är så ytligt. Jag mår så bra.
Ja, och det är ju också, vi har ju varit mycket i den här diskussionen på sistone, alltså just den här ytlighetsdiskussionen, var liksom, vad gör man för sig själv, vad man gör man för liksom patriarkala strukturer och vad gör man för att man tror att man ska bli lycklig, och alltså hela den, det kommer ju komma också ett helt avsnitt om det här.
Ja, och nu kände jag i så fall, om det här är patriarkatet, då känner jag att jag omfamnade det.
Ja,
när jag
då är det. Man gärna en slav under det liksom.
Och det är också hemskt, men idag, jag mår kanon, alltså verkligen.
Ja, och så här då, ja, embracea det då, njut. Du vet aldrig hur länge det varar.
Nej, men verkligen, alltså. Nej. För detta har lite med att göra också, alltså på en sak som jag har tänkt på jättemycket, som jag tror att vi kommer komma in på typ i andra avsnitt, när vi ska prata fin och ful ångest och sådär. Men du vet så här, man blir så jävla dumförklarad om man gillar lyx. Alltså om man gillar lyxiga saker.
Det är lite fult.
Man blir så dumförklarad. Nej, men jag är fult, men man blir också så här, din blåsta idiot.
Ja. Ja, alltså, det är ju fel.
Ja, det är så fel att göra det.
Mm.
Och det är ju skitsyn för mig då såklart, eftersom jag älskar allt som är lyxigt. Mm. Alltså jag är så, alltså svep in mig i Chanel helst.
Mm.
Och det, jag tror folk föraktar mig lite för det. Eller man bara säger nej, vad synd att du är sån typ.
Ja, är det så du känner att...
Ja, men det är också för att kvinnliga... Ja, men vissa så kvinnliga attribut eller saker som anses vara feminint, det är, man hatar det så lätt.
Mm. Om det är dyrt, ja. Om det, är, alltså, så här, det, om det är någonting som man verkligen lägger mycket pengar på.
Ja,
eller också går upp i väldigt mycket.
Ja, eller saker som tar tid.
Ja,
så du sminkar dig så länge?
Ja.
Man bara, ja, men om jag inte sminkar mig så skulle du tycka jag var ful. Nej, men förstår du att så här, jag är så... Alltså, jag är liksom... Jag tänker ständigt på det kvinnliga, det feminina och hur allt sånt aldrig bejakas, utan att det bara ska liksom ses på med avsky. Det ska ses på som att det är något dumt, du gör fel.
Ja, men problemet är väl att man blir ju aldrig uppmuntrad. Alltså rakt på sak. Att så här, gud vad kul att du tycker det är så kul att sminka dig och hålla på med det så länge. Men det ligger ju en low key uppmuntran i att man borde göra det ändå som kvinna hela tiden.
Men det ska inte ta så lång tid bara.
Nej, man ska väl vara bara naturligt skitsnygg på något sätt.
Du får bara slänga på något på 5 minuter.
Ja, precis.
Alltså, och det är också, kan jag tycka att så här, vet vad det kostar med typ fiske?
Mycket, jag
det
vet.
Det kostar så mycket pengar.
Ja.
Alltså, tror
och
du,
golf.
Golf. Men tror du någon säger till de här männen att så här, vad har lagt på det spöet? Vad har lagt på det spöet?
Fast vet du vad det skulle... Jo, det skulle man typ kunna göra, men då är det typ lite så, ursäkta språket, en kukmätartävling.
Verkligen. Ja. Och också att så, ja, men, alltså, män får ju vara intresserade av lyx, mm, alltså på ett helt annat sätt, mm, för att det blir liksom makt för dem på, mm, något sätt. Men kvinnor som är intresserade av lyx är dumma i huvudet.
Ja.
Alltså nu hårdrar jag ju det, men alltså, ni fattar. Och jag är så här, fan vad synd för mig, för jag älskar ju lyx.
Mm.
Jag vill bo som Amanda och Alex Schulman. Nu vill jag ha deras liv.
Ja.
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 Och också kan jag tycka, nu ångar jag på, att det går så emot att så här, va, men du bryr ju dig om sociala, ja, frågor.
Det tycker jag är det värsta.
Ja,
att när man bryr sig om liksom en ganska svår fråga.
Komplex.
En, ja, och en fråga som liksom inte får så mycket stöd ekonomiskt, eller liksom, ja, men en fråga som inte har tagits på allvar speciellt mycket om man jämför med vissa andra frågor, då borde man heller inte vara, alltså det är som att det, och det är ju verkligen säkert bara en känsla som ligger i, men det är som att man ska vilja att allans egna pengar ska gå till den fråga man bryr sig så mycket, mm, om. Du ska ju inte liksom lägga pengar på annat.
Nej, men också kan jag tycka att så här, vad är du intresserad av? Smink. Och att folk ska må bra psykiskt.
Ja.
Alltså, det är, alltså boxen är ju liksom, den berömda lilla boxen är så liten, så att det är så här, folk kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Nej, kring sådana saker.
Men mycket är ju nu också säkert en känsla som ligger hos en själv, men ja, ingen rök utan eld som man brukar säga.
Ja, känslor hos en själv, alltså jag tycker ju, strukturerna finns ju, jag ser ju det hela tiden. Mm. Alltså hur porträtteras kvinnor som gillar lyx? Som dumma i huvudet?
Ja, för det mesta, ja.
Som blåsta?
Mm.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och på tal lite grann om det vi redan har varit inne på nu då,
ja,
så har ju vi tillsammans med Ellos tagit fram en programpunkt i Ångestpodden som heter The F-Word, där vi lyfter kvinnorskapet och när man som kvinna verkligen får känna av att man är en kvinna och inte blir behandlad på samma sätt som män.
Ja, och det händer ju ganska ofta, tyvärr.
Mm.
Vi bad ju er skicka in era erfarenheter, vad ni tänker på när ni hör the F-word, alltså the female word. Vi ska lyssna på en tjej. Hon säger så här:
när jag hör the F-word så tänker jag på relationsfrågorna, att när man träffar släkt eller familj eller vänner också, så tar man sig friheten i att fråga, jaha, men dejtar du någon? Och om man inte dejtar någon så tycker man synd om dem, att ja, men gumman, du kommer också hitta någon snart. Mm, ja, fast jag trivs jättebra som singel. Och säger man att man trivs bra som singel så verkar det som att man bara liksom har godkänt sitt öde att ingen vill vara tillsammans med en. Det är liksom ingen som tror på att jag är singel för det är mitt val. Folk verkar ju tro att man är singel för att ingen vill ha en.
Alltså jag kan relatera så mycket till det. Just det här med att så här, ja, det är klart att du klär in din acceptans.
Eller hur?
I att så här, du säger att du vill vara singel, men ja, det vet vi ju alla att det vill ju ingen egentligen. Men det är,
precis,
klart att du får säga det för att du är ensam.
Jag vet, alltså visst är det
sjukt. Det är så jävla äckligt.
Och det är så normativt,
ja,
att så här, varför skulle inte man kunna, och speciellt kvinnor,
ja,
alltså män som är singlar blir inte ifrågasatta alls på samma sätt. Det är nästan att de män kan mer så här idoliseras och sättas lite på en piedestal, alltså ah, ungkar.
Ja, precis, jag tänker det, att jag kan tänka mig att män också får frågan, men det är ju mycket, mycket, mycket senare rent åldersmässigt. Alltså vi kvinnor får ju höra det jättetidigt.
Och en man som lever själv kan man ju tycka så här, wow, makt, vad häftigt, han klarar av det. Medan en kvinna är det bara synd om hon lever ensam.
Ja, som att hon inte skulle klara sig själv, vilket,
exakt,
hon gör. Med bravur. Det var också en annan som skickade flera olika punkter som vi tänkte att vi kan läsa upp de alla punkterna, för det, ja, jag skriver under på varenda en. 1. Att man måste betala för mensskydd.
Ja, okej. 2. Jag är hästtjej och har ridit sedan jag var 4. Alla sadlar är utformade efter ett manligt bäcken och har varit det sedan urminnes tider, trots att ridsporten är en kvinnodominerad sport. Man får lätt skav, ont och ryggproblem av detta. Trots det så görs ingenting åt det. Kvinnor får bara acceptera det, typ.
Ja. 3. Inom vården utgår man alltid från forskning som är baserad på en man, cirka 70 kilo och medelålders. Varför missar så många kvinnliga hjärtinfarkter, tror ni?
Det är hemskt. Mm. då är det ju liksom, alltså då påverkas det ju, alltså liv liksom.
Ja.
Fyra, gynekologiska undersökningar. Något av det mest kränkande en kvinna kan utsättas för. Blev undersökt av en man en gång som när jag ryckte till och sa aj, sa det här gör inte ont.
För det vet du. Idiot.
Ja. Jag hade börjat gråta då.
Ja. Fem, arbetskläder, så kallade blåkläder eller polisuniform, är utformade efter en mans kropp och klämmer slash skaver rejält på en kvinna. Verkligen att stämpla att detta yrke ska inte en kvinna ha.
Precis, detta pratade vi om faktiskt när vi hade en polis som gästade oss. Mm. Och det gör ju bara att samhället, alltså en sån sak som jag tänker kan vara lätt åtgärdat, gör ju bara att samhället är så ojämställt.
Mm.
När jag känner så här, va? Det hade kunnat bli så mycket mer jämställt genom att bara ändra uniformen.
Och det är nog en sån sak som kan vara ganska svårt för män att sätta sig in i.
Ja, precis. För uniformen är gjord för dem.
Ja, de är ju aldrig liksom, de är ju aldrig offer på samma sätt.
Vi och Ellos tycker det är otroligt att ha skapat The F-word och att vi får göra det här tillsammans med er som lyssnar.
Det går ju såklart fortfarande jättebra att skicka in era erfarenheter av kvinnorskapet. Det kan ni göra på vår Instagram DM. På Instagram heter vi Angestpodden, eller så mejlar ni angestpodden@ingetfilter.se.
Tack till er och tack Ellos. Sofie, vi och Hemmakväll har ju, detta är ju inte ett betalt samarbete, men vi har ju startat en insamling till Tjejzonen.
Det har vi, och i talande stund så är insamlingen uppe i strax 16 000 kronor.
Det är ändå så fint!
Ja, och vi har ju ett mål att samla in 20 000 kronor innan söndag den här veckan.
Precis, så nu är det ju torsdag när det här släpps. Vi har 4 dagar på oss. Snälla, om alla som lyssnar på det här skänker 10 kronor, 50 kronor, 100 kronor. Då kommer vi stötta unga tjejer med behov av hjälp för sin psykiska ohälsa.
Mm.
Jag kan inte tänka mig något viktigare.
Inte jag heller. Ni hittar insamlingen på tjejzonen.se/angestpodden. Det finns också länkat i vår Instagram-bio. Och vi länkar ju den hela tiden på vår story också.
Gud, jag följer med där. Tjata. Vi har ett sånt, nej men vi har, det är väldigt trevligt för man kommunicerar så mycket med er.
Ja, men jag känner ju att det är inte bara du och jag som samlar in de här pengarna. Vi gör ju det här tillsammans. Och det har varit så, alltså jag är så tacksam för alla som redan har skänkt. Man tar liksom inte det för givet överhuvudtaget.
Exakt. Ett avsnitt idag som jag är enormt stolt över att vi släpper.
Och det känns ju också väldigt aktuellt. Ja. Av en slump skulle man ju på något sätt kunna säga egentligen. Idag gästas vi nämligen av Anna Nordbeck som är journalist och som har gjort dokument inifrån vaccinkrigarna.
Jag vet inte om man har sett den här. Sändes alltså på SVT. Ligger fortfarande på SVT Play. Vaccinkrigarna är en dokumentär som framförallt följer en tjej som heter Disa. Och hon har en son som är 4 månader gammal och hon är osäker på om hon ska vaccinera honom. Alltså det här är, nu lät som att jag berättade fiktion. Alltså det är det här dokumentären handlar om. De följer Disa.
Ja, och Anna och hennes kollega Malin började ju göra den här dokumentären innan coronapandemin ens utbröt. Så att dokumentären handlar ju främst om barnvaccinen.
Ja, MPR-vaccinet. Mässling, påssjuka och röda hund. Och jag menar, som vi säger, vi lever mitt i coronapandemin. Men ändå är det som att den här antivaccinrörelsen påverkar föräldrar över hela världen. Och Anna som vi har träffat, som ni ska få höra, hon tillsammans med Malin Olofsson har alltså under 1,5 års tid infiltrerat antivaccinationsrörelsen i USA och även Sverige.
Mm.
Alltså det här är liksom en rörelse som har en enorm sammanhållning.
Ja, och den har man ju också märkt av nu, inte för att det behöver vara samma rörelse, men man har ju också märkt av det här vaccinationsmotståndet nu kring just pandemin, och vi pratar ju också om den eftersom det är så otroligt aktuellt just nu, eftersom vi ju nu faktiskt har gått in i fas 4
av vaccinationen.
Precis, av covid-19. Och det är så viktigt bara att man tar sitt vaccin.
Verkligen, verkligen, verkligen. Och också, alltså vad som händer när vi lever i ett samhällsklimat som liksom inte har något filter för desinformation.
Mm.
Alltså fake news tar sig in i benmärgen hos människor och det kan kosta liv. Det visar verkligen vaccinkrigarna och det här avsnittet som vi nu ska lyssna på. Vi rullar intervjun med journalisten Anna Nordbeck.
Varsågoda!
Hej Anna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack, hej.
Hej, du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Anna Nordbeck heter jag, jobbar som undersökande reporter på Dokument inifrån som är SVTs granskande dokumentära program kan man säga.
Jag tycker det är så tyngd det där.
Ja.
Jag blir liksom trygg av att ha det här för att jag bara så här, du kan journalistik.
Ja, härligt.
For real.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, vilken svår fråga. Det omfattar ju så himla mycket just i den här kontexten så tänker jag på Disa som var med i vår serie som en mamma, första gångs mamma med väldigt mycket frågor och tankar kring vaccin och barnvaccinerna då.
Mm.
Som väldigt mycket oro och vill det bästa för sitt barn och som försöker hitta en rätt väg i det här med vaccin.
Mm. Ja, men som sagt, du tillsammans med Malin Olofsson har ju gjort dokumentären Vaccinkrigarna. Och vi har ju haft kontakt så länge med nu så det är så här, äntligen är du här, känner jag.
Ja, fantastiskt.
Men ni började ju göra den här innan coronapandemin. Mm. För först när jag såg den på SVT så var jag så här, det här är för sjukt. Att började ni innan, alltså eftersom det känns som
det
så här...
Det blev ännu mer aktuellt.
Liksom. Med just vaccinfrågan i med liksom pandemin.
Mm.
Men vi tänkte så här, vi tar det från början. Varför ville ni göra den här dokumentären?
Alltså vi började med det här, precis som ni sa, det var ett år innan pandemin bröt ut. Så vi började i början av 2019 så satte vi igång med det här. Och vi hade ju sett hur sjukdomar som mässling brutit ut i Europa och i USA. Och Malin, som min kollega som jag gjorde den här dokumentären tillsammans med, bodde i Berlin tidigare. Och när hon flyttade dit för några år sedan så hade det precis varit ett stort utbrott av mässling i just Berlin. Och hon har precis fått sitt lilla barn då, det var bara några veckor gammalt. Och för henne så började det här bli en faktisk reell risk och en reell oro. Är det så att mitt barn också kan bli smittat av en sjukdom som mässling som vi ju kan förebygga med vaccin och som är kan vara en väldigt farlig sjukdom. Man kan dö och man kan få livslånga konsekvenser av mässling. Så för henne blev det ju här liksom väldigt... Vi kom väldigt nära, medan jag bor i Sverige och här vaccinerar ju de flesta sina barn. Och här har det inte varit riktigt samma snack om vaccinmotstånd och vi har en så hög vaccinationsgrad att sjukdomar som mässling hävs ifall det kommer utbrott här.
Mm.
Men sen så samtidigt så har det börjat snackas ganska mycket i Europa och i USA de senaste åren om vaccinmotstånd. Och 2018 så kom det ett EU-direktiv där man gick ut med en uppmaning till EU-länderna att höja vaccinationsgraden för barnvacciner. Och där man också konstaterade att högljudda antivaccinaktivister och en snabb spridning av desinformation i sociala medier och online har liksom förflyttat allmänhetens fokus från då vacciners fördelar och de risker som är förknippade med den här typen av sjukdomar, barnsjukdomar, mot då istället rädsla eller oro kring obevisade vaccinbiverkningar. Så att vi såg att det fanns som en tendens i Europa och ville undersöka, är det här någonting som kan hända även här i Sverige?
Ja, det är så intressant. Mm. Och det känns också som att, ja, men jag tänker, typ, vi är födda 93. Alltså våra föräldrar alltså det var ju helt självklart att vaccinera.
Ja.
Och det, i det stora hela är det väl så.
Mm.
Men att det ändå växer fram, liksom, allt börjar ju någonstans.
Mm. Och vi har ju det som vi också märkte var ju att Folkhälsomyndigheten har identifierat en grupp på ungefär 20% av svenska föräldrar som har oro eller mer eller mindre tveksamheter eller frågor eller funderingar kring vaccin.
Mm.
Men de vaccinerar fortfarande sina barn.
Mm.
Men det är så ändå att det finns frågor och funderingar kring det här, och det är klart att det är någon signal som är väldigt viktig att ta på allvar.
Precis.
Innan vaccinationsgraden då eventuellt sjunker. Liksom.
Men om man inte har sett vaccinkrigarna, vad skulle du säga att liksom dokumentären handlar om i det stora hela?
Det är en granskning av vaccinmotståndet i Sverige och internationellt, där vi är både i Sverige då, men och också framförallt i USA.
Mm.
Och är med det svenska, brittiska och amerikanska motståndet framförallt. Och Vi valde ju att använda en metod som heter Wallraff, så att vi har ju utgett oss för att vara vaccinkritiska filmare, och det var ju ett sätt för att komma nära de här personerna. Därför att inom vaccinmotståndet så finns det väldigt mycket skepsis och misstro mot etablissemang, mot läkare, myndigheter, etablerade media. Och flera viktiga personer inom rörelsen har uttalat att de inte ställer upp på intervjuer med media som oss då, SVT.
Mm.
Så att serien är en granskning av vaccinmotståndet inifrån, kan man säga, där vi följer vaccinmotståndet från insidan som om vi var en av dem.
Och men det är så bra gjort.
Ja, alltså. Jag tycker verkligen. Ja. Alltså det är ju väldigt spännande, framförallt också att se.
Mm.
Men var det en metod som ni bestämde er för tidigt? Eller insåg ni att så här, vi behöver nästan den metoden?
Ja, vi gjorde ju research först, så som man alltid börjar göra research. Ja. Så att, vi läste på nätet och läste artiklar och läste böcker och tog del av, på alla möjliga sätt av antivaccinrörelsens argument. Och de här kartlade vilka som är frontfigurerna i Sverige och internationellt. Och i den researchen så framkom ju ganska snart då att den här misstron mot etablerade medier och etablissemanget generellt, vilket public service i stor grad är en del av ju.
Mm.
Och vi diskuterade fram och tillbaka, finns det något annat sätt vi kan göra det här? Men vi landade ändå i att för att kunna göra en grundlig granskning av vaccinmotståndet, där vi faktiskt har möjlighet att prata med de här personerna och komma dem lite närmare och få deras äkta argument för varför de tycker som de gör, så behöver vi kunna sitta ner och prata med dem ordentligt, göra intervjuer, hänga med och filma.
Ja.
Och då var den här metoden det som återstod.
Mm.
Och med facit i hand så var ju den här metoden helt avgörande för att avslöja några av de sakerna som finns med i serien också.
Mm.
Mm.
Men då när ni liksom ändå var så nära dem på något sätt och liksom umgicks mycket med dem ju, fick ni ändå någon slags förståelse till varför man är emot vaccin?
Ja, man kan väl säga så här att det finns ju av det som jag i alla fall har sett tidigare där man har pratat om vaccinmotstånd eller granskat vaccinmotstånd, så finns det en tendens att säga att det här är en grupp konspirationsteoretiker, det är en grupp som man inte behöver ta på allvar.
Mm.
Man säger att det här är bara knäppisar för att prata.
Foliehatta, säger man.
Ja, verkligen.
Mm. Så på ren svenska så där. Mm. Och vi ville ju förstå nyanserna i den här rörelsen, och vad vi märkte ganska snabbt var ju att absolut finns de här konspirationsteoretikerna i antivaccinrörelsen, men merparten är faktiskt vanliga föräldrar som antingen då oroliga och söker någon slags svar och kanske inte känner att de kan få det svaret av någon anledning hos myndigheter eller sådär,
mm.
hos vården. Eller att det är föräldrar som faktiskt har råkat ut för någonting. Man har drabbats av plötslig spädbarnsdöd, eller man har drabbats av att ens barn har en jävligt svår autism exempelvis, mm. Och lider, och man vet inte riktigt varför eller vad man kan göra åt det, och det finns en frustration och en förtvivlan i det.
Ja.
Så väldigt mycket vanliga människor som också finns i den här rörelsen. Och som kanske hittar ett enkelt svar på varför de har råkat ut för någonting.
Mm.
Och en gemenskap och en tröst också.
Mm. Mm.
För att där finns liksom likasinnade som också har varit med om något liknande. Som ja. Också bär på en börda och sådär. Det är så ganska många som bär på tungt bagage i den här rörelsen. Mm. Jag vet inte om det är svar på din fråga. Om det
jo,
men
jo, det. Och man förstår alltså ju det också. Dels gemenskapen i att då träffa andra som också är kanske ledsna föräldrar för att de har ett barn som mår väldigt dåligt eller så. Men också det här med att om de har vänt sig kanske till vården och fått ett ganska gråskaligt svar på varför det här har hänt just mitt barn.
Mm.
Att då vända sig någon annanstans och få ett svartvitt svar.
Ja, alltså
det är så mycket skönare. Så man, alltså,
såklart.
Man förstår ju det någonstans, även om det är liksom, ja, det är ju tyvärr, det är väldigt mycket gråskala i livet. Men det vill man liksom inte riktigt köpa när man är, speciellt när man är ledsen.
Mm. Nej, verkligen. Och där är ju en av de här utmaningarna som finns för vården. Och jag menar, forskning, seriös forskning, är ju just gråskalor, precis som du säger.
Ja, extremt.
Och till exempel en diagnos som plötslig spädbarnsdöd är ju en diagnos som där vi vet inte vad den beror på. Det är liksom hela diagnosen, det är det den går ut på. Mm. Och vad gäller autism, som också är en sån här seglivad myt i relation till vaccin, så är ju autism en diagnos som dels har omhuldats av väldigt mycket mytbildning genom åren, väldigt mycket okunskap och väldigt mycket skuldbeläggande på föräldrar.
Ja,
och det är klart att och vi kan inte, man kan fortfarande inte ge ett enkelt svar på varför alla får autism. Det vi vet idag är att det har med genetik att göra till allra största del. Men väldigt länge så har allmänhetens kunskap och läkares kunskap varit ganska dålig vad gäller autism. Ja. Och det är klart att om man har ett barn som har jättestora svårigheter, vilket vissa med autism har, och sen har man finns det ingen förklaring i vården. Varför är det så här? Varför har mitt barn drabbats och vad kan jag göra? Att det inte finns heller en lösning på problem och sådär. Det är klart att man söker svar på dels hur man kan hjälpa sitt barn och dels på varför man har drabbats av det här. Mm. Så jag tycker jag har verkligen väldigt stor förståelse för det. Men jag tror att där i ligger utmaningen för myndigheter och för oss som journalister och andra att faktiskt kommunicera kring det här. Och att försöka att inte polarisera så mycket utan att försöka nå någon slags förståelse för de här personerna faktiskt och varifrån det kommer. Så.
Ja, men för jag tänker mig alltså den bilden av autism och så här, ja, men lägga skuld på föräldrar, den är ju jätteutbredd i Europa, alltså fortfarande.
Och det kommer nya rön så här hela tiden. Mm. Plötsligt är det så här, ja, men sov lite mindre så mår du bättre. Ja, eller ät det här så mår du bättre. Alltså det kan komma vilken liksom trend som helst när det handlar om typ en fråga där det är väldigt, väldigt gråskaligt eller där man faktiskt inte ens vet. Exakt. Fyller ju alla teorier en lucka på något sätt.
Ja, och det är klart att man greppar efter halmstrån när man står där helt rådlös. Vad ska jag göra för att hjälpa mitt barn? Alltså det är ju det är klart att man kan känna en desperation i det och att man också, om man då får ett svar att man kan känna en väldigt trygghet och tröst i det. Verkligen. Och sen det är ju viktigt att säga i sammanhanget att gällande den här myten kring vaccin och autism så har det ju gjorts otroligt många studier med väldigt, väldigt många barn.
Precis.
Och det finns ingen bevisad risk för att vaccinet skulle, MPR-vaccinet skulle orsaka eller förhöja risken för autism eller sådär.
Nej, men precis, för det är ju framförallt då MPR-vaccinet som den här rörelsen liksom är emot. Och det är väl mässling, polio och röda hund.
En påssjuka röda hund.
Påssjuka. Mm. Mm. Men alltså, är det så här, alltså, vad är det liksom i vaccinet? Eller menar de då att det är något ämne i vaccinet? Är det sammansättningen av ämnen som då ger upphov till autism eller plötsligt spädbarnsdöd? Eller?
Det förekommer lite olika teorier och man kan säga att MPR-sprutan, alltså sprutan mot mässling, påssjuka, röda hund, den myten att MPR-vaccin skulle orsaka autism är väldigt stor och lever kvar fortfarande i antivaccinrörelsen. Men idag så riktas anklagelsen mot vaccin till väldigt många olika vacciner och det finns väldigt många olika typer av argument varför vaccin skulle kunna vara orsak till det mesta. Och de vaccinmotståndare som vi pratar med säger ju att ja, men vacciner, det kan orsaka allt från autism till ADHD till cancer till diabetes, you name it ungefär, vilket är helt ogrundat i etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet. Men den här autismmyten kommer framför allt från en artikel som publicerades 1998 av en dåvarande läkare som heter Andrew Wakefield, som vi också intervjuade och träffade i vaccinkrigarna. Och som lyfte hypotesen att MPR-vaccinet skulle kunna kanske orsaka en typ av autism. Det fanns inga bevis i den artikeln. De hade inte lyckats bevisa någonting, men de hade studerat 12 barn och lyfte upp det här som en hypotes. Den studien publicerades i en väldigt välrenommerad tidskrift, medicinsk tidskrift, och fick otrolig uppmärksamhet över världen. Det resulterade till att föräldrar slutade vaccinera sina barn med det här vaccinet. Och resulterade också i att den etablerade vetenskapen tog tag i det här som ett problem och kollade, började göra studier. Mm. Finns det någonting som faktiskt ligger, finns en sanning i det här på något sätt? Finns det någonting som vi har missat här vad gäller biverkningar av vaccinet? Och 12 år senare, under tiden, det kom massa studier som visade nej, vi hittar inte någonting som tyder på det här, större studier än vad han hade gjort då. Och 12 år senare så blev han av med sin läkarlegitimation och studien drogs tillbaka efter att man hade granskat hans tillvägagångssätt och studien då. Men efter det så har det fortsatt komma studier som visar samma sak. Det finns inte en förhöjd risk för autism. Nej. Men ändå lever den här myten kvar. Och det säger någonting om, det här var alltså 98 och fortfarande idag så 2021. Så lever den här kvar på vårdcentraler och i antivaccinrörelsen och sådär. Och det säger också någonting om hur skört det är med, och hur mycket skada man kan göra om man börjar sprida falsk information om exempelvis vaccin.
Mm, precis.
Och så det här blev liksom en artikel som råkade bli viral.
Ja, på den, med den.
Ja, precis.
Och där har ju media såklart en del av det som verkligen pumpade ut risk för autism om du tar liksom, det är verkligen,
ja, såklart.
Det fick en jätteeffekt och helt, man förstår ju att föräldrar blir oroliga, ja, såklart.
Mm. Ja, men för skulle du säga att dels föräldrar men andra personer som ni träffade i den här rörelsen, alltså vad bär de på för känslor?
Generellt så är det ju väldigt mycket känsla av att inte ha blivit bemött ordentligt av vården, förekommer ofta. Mm. Att inte ha fått de här svaren man söker när man har sökt sig då till vård eller liknande myndigheter för information eller sådär. Mm. Men om vi pratar om de här föräldrarna som tror att deras barn exempelvis har fått en vaccinskada, då är det väldigt mycket känsla av orättvisa. Att det här är någonting som pågår inför öppen ridå och ingen gör någonting åt det. Mm. Det var väldigt tydligt när jag till exempel var med på en filmvisning av en så här vaccinkritisk film som heter Vax 2. Och människor, och hela den filmen går ut på att gå ut på intervjuer där människor berättar om sig eller sina barn och en upplevd vaccinskada som de tycker att de har då.
Mm.
Och det finns inga vetenskapliga bevis i princip för de här, utan det är berättelser. Men väldigt starka berättelser och väldigt mycket sorg. Och publiken satt ju och grät när de tittade på den här. Jag var med på flera sådana här visningar av den här filmen, och så var det varje gång att publiken sitter i tårar. Och känslan som jag tog med mig där i alla fall ifrån var att många där upplever att här pågår ett övergrepp av staten. Och ingenting görs åt det. Och det är klart att om man känner det och känner att här försöker vi kämpa för någonting, vi försöker kämpa för våra barn, men ingen gör någonting åt saken. Det är klart att man känner en väldigt stor vanmakt.
Exakt.
Och att det också bidrar till att kanske radikalisera en i ens då på något sätt kamp för rättvisa för sitt barn. För det är det som många av de här föräldrarna känner att de gör, att de kämpar för sina och andras barn. Och det som är olyckligt är ju att de hade kanske inte behövt känna den här oförrätten som de gör om de hade litat på vad den etablerade vetenskapen faktiskt säger.
Mm. Precis. Och det tycker jag också man märker, alltså när man tittar på dokumentären, just att alltså man förstår, tycker jag, väldigt tydligt att de tycker att de gör en enormt god gärning i att sprida den här informationen. Att de ser det ju som att de räddar liv i princip. Och det,
ja, men de som man får ju en känsla av att de som leder den här rörelsen i USA, de får ut så mycket av att trösta de här andra föräldrarna. Jag vet också att på den här filmvisningen så var det någon man i publiken som ställde någon lite kritisk fråga, eller egentligen var den inte ens kritisk. Han säger typ så här: men om det är så enkelt som ni säger, varför vet inte fler? Varför är vi inte fler här inne då? Varför vet inte hela världen det här? Och då blir ju en av de här ledarna, hon blir ju skogstokig för att hon tycker att någon det minsta lilla kritiserar hennes hjältedåd på något sätt.
Och kritiserar ens egen berättelse, och kritiserar ens egna upplevelse av vad ens barn har gått igenom och sådär. Och vad gäller den här kvinnan Polly, hennes barn har ju autism. Och
this is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och de har haft det jättetufft med sonens autism. Mm. Men så det är klart att när det som blir när man verkligen tror att det är vaccinet som är orsaken, det är ju om någon då kritiserar, så blir det väldigt känsligt, för då kritiserar man på något sätt en annan persons sorg eller upplevelse eller sådär. Exakt. Och det är ju också en, precis som ni är inne på, det är också en faktor som gör att det blir väldigt svårt att komma in som utomstående. Det blir väl svårt att ifrågasätta deras argument, för det är så förknippat till känslor och väldigt nära det privata. Och liksom ens barn och ens familj och sådär. Det är klart att det är tufft. Och de tror ju att, precis som du sa, att de tror att de gör det bästa för barnen.
Ja, precis.
Och det som är sorgligt med det är ju att När de uppmanar människor att inte vaccinera sina barn, risken är ju att barn dör av sjukdomar som vi faktiskt kan förebygga.
Exakt.
Och det är ju en väldigt tragisk ironi i den situationen. Då.
Ja, precis. Verkligen.
De utsätts barnen för mer fara egentligen.
Ja.
Men den här rörelsen, många av dem säger sig också vara emot, alltså, hela läkemedelsbranschen, och är väldigt så liksom, det handlar bara om pengar och vi blir utnyttjade och jada. Om vi ska prata lite om corona också, så är det ändå oroväckande många som är emot vaccineringen av covid-19 och så. Mm. Varför tror du ändå att det är så pass många som liksom väljer att, säga nu med citationstecken, blunda för den evidensbaserade faktan?
Det är en jättebra fråga, och det är svårt att ge något exakt svar på det. Jag tror att det där är ju liksom någonting som vi tampas med i vårt samhälle just nu. Mm. Och vi granskade vaccinmotståndet, men den granskningen, skulle jag vilja säga, säger också någonting om andra faktaresistenta rörelser.
Vi såg det så många gånger när vi kallade.
Förlåt, nu avbryter vi.
Jo, men åt det liksom, och att hur desinformation sprids och vilka konsekvenser det faktiskt kan få. Och jag tänker att nu sänder vi i december, en knapp månad senare så sker stormningen av Kapitolium.
Mm.
Och det säger ju också någonting om vad som kan hända när man blandar felaktig information med missnöje, som jag tror är en viktig förklaring till den här skepsisen som finns. Exakt. Och som växer eventuellt då med, liksom, gentemot covid-vaccinet, men också gentemot myndigheter generellt. Ja. Och sådär. Att människor har haft ett tufft år under pandemin. Ja. Missnöjet växer, och de här anti-lockdown-protesterna som vi visade lite grann i vaccinkrigarna, som ju har funnits i USA och på flera håll i Europa tidigare, har ju efter vår sändning också kommit till Sverige.
Ja, det var ju bara här om helgen var det ju en jättestor demonstration i Stockholm. Alltså, ja, det har ju varit flera stycken.
Ja, precis. Så att där är på något sätt det som man ser i också, som vi såg både i de här demonstrationerna som vi då hade med lite i vaccinkrigarna och i de här demonstrationerna som har varit nu i Sverige, att man gör gemensam sak, att det är väldigt, en väldigt brokig skara åsikter som samlas i de här protesterna. Och det är det vi ser i vaccinmotståndsrörelsen också, att väldigt många åsikter är välkomna på något vis så länge man kan enas under den här flaggen att vaccin är dåligt.
Ja, exakt.
Och det är ju något liknande som händer med de här anti-lockdown-protesterna på något vis och anti-corona-protester och sådär. Och att det är ett problem med den här tilliten mot myndigheter och det är ett väldigt allvarligt problem.
Ja, verkligen farligt.
Ja. Mm. Och sen vad man ska göra åt det, det är ju en jättesvår fråga. Hur når vi ut med information som är korrekt och som är, som vi var inne på tidigare, har nyanser, som inte är svartvit? Det var att svartvit information fördes väl också snabbare.
Ja,
det är lättare
tyvärr.
På sociala medier att sprida den typen av information.
Mm.
Men det tror jag är en stor utmaning för samhället faktiskt.
Mm, absolut. Men i er dokumentär så träffar ni också en av de svenska profiler, eller liksom förgrundsgestalterna inom den här rörelsen, Linda Karlström.
Mm.
Vad får ni för intryck av henne när ni träffar henne?
Hon är ju en person som bland annat har föreläsningar om vaccin och har haft det. Och det finns att hitta på nätet och sådär.
Mm. Ja, för jag googlade och bara sa, oj, det finns så mycket. Om henne.
Mm, hon är ju en företrädare som har varit, hon säger ju själv att hon är ju den som har stått för den här frågan länge i Norden och sådär. Och hon har ju en väldigt vetenskaplig framtoning på sina föreläsningar.
Precis.
Hon hänvisar till, hon har PowerPoint slides med sig och hon hänvisar till olika typer av statistik och forskning som ser bra ut när man bara tittar på det hon berättar. Så hon låter väldigt trovärdig. Men i själva verket så är väldigt många av hennes källor hämtade från vaccinmotståndares material, eller de är hämtade från väldigt tveksamma källor på olika sätt. Och hon har ju själv gått igenom en process där hon upplevde att där hon då beskriver hur hon, vi beskriver det här lite i del 1 också i vaccinkrigarna, hur hon går igenom en förändring när hon upplever att vaccin är inte så säkert som jag har trott, att hon får ett sånt uppvaknande, eller som brukar de kalla det då. Och att hon också har under tid genom åren har blivit eventuellt mer och mer konspiratorisk då, för idag beskriver hon att vaccin är en dörr som jag gärna vill glänta på för de som jag pratar med, men det finns också många andra dörrar ut ur den här åsiktskorridoren som är väldigt tajt enligt henne då.
Mm.
Man kan öppna vaccindörren, man kan öppna 9/11-dörren, man kan öppna banksystemet-dörren, man kan öppna förintelsedörren.
Mm.
Och så hon är ju någonstans, idag så är det ju som att hon ifrågasätter i princip hela samhället.
Ja.
Hon ifrågasätter ju till och med omfattningen av förintelsen.
Men det är väldigt omskakande när man ser det, alltså när hon, för ni sitter på ett café eller på någon restaurang när hon berättar det, för det, alltså man blir liksom jag blev omskakad i grunden när jag såg
shit.
Det
ja men och det är ju det som vi pratade om tidigare också, att många av de här risken om man börjar tro på en konspirationsteori är ju att man kan börja tro på massa andra, för att om man väl har kommit till en punkt där man känner att jag är lurad av samhället, saker och ting är inte som jag har lärt mig, det är klart att det är en väldigt uppskakande då insikt som de upplever. Och risken är ju att man dras med i väldigt många andra konspirationsteorier också, och att man då till och med kanske börjar då ifrågasätta förintelsens omfattning, och det är ju också ett exempel som vi hade med för att visa hur hon tar till sig fakta.
Precis.
Vilket är relevant eftersom att hon är en person som människor lyssnar på när de tror att de ska få välgrundad information om vaccin.
Exakt.
Och det är ju det som den här rörelsen generellt, som frontfigurerna för den här rörelsen generellt är väldigt bra på, är ju att blanda lite sanning med halvsanningar, med direkta lögner. Och som vanlig förälder så är det i princip, alltså, det är i princip omöjligt att kunna veta vad är sant, vad är inte sant, vad är kanske lite sant.
Ja, exakt.
Och sådär. Och de är väldigt bra på att blanda bort korten för en. Så det är jättesvårt.
Och sen får man ju också känslan av att många så här konspirationsteorier är liksom uppbyggda som ett pussel för att du typ ska sitta hemma framför datorn, läsa på lite och sen läser du på en annan sida, oh shit, det stämmer överens med varandra. Just så att man får, alltså man får ju själv känslan av att man blir extremt påläst, kan jag tänka mig. Att man säger, shit, men nu har jag läst hur mycket som helst. Och sen om man som ni då ställer frågan, men var har du hittat informationen? Mm. Den finns överallt på internet. Mm. Bara kolla själva, den finns överallt. Man bara, jo, fast vad är det för källor på den jag
för
läst?
För det svaret känns som ni får väldigt mycket. Ja. Alltså när ni, både i USA och även Linda då till exempel, att så här, ni kan hitta det här överallt. Alltså som att för dem är det som att de tycker att de har ju uppenbarat det här. Är ni helt dumma som inte, alltså.
Och så här, att läsa på idag är så här, ja, men jag läste på om detta ikväll. Man bara, ja, nu tänker du att du kan lika mycket som någon som har studerat biologi i typ 6 år. Står du inte det hånet liksom?
Precis.
Men det är så det har blivit också.
Ja.
Men det känns också, man får känslan av en, det som man kollar på i dokumentär, men också vi har alltså pratat mycket om det här just med att hur det kommer upp rön hela tiden kring saker som är lite outforskat eller som saker, eller som på saker som folk gärna vill ha svar på, typ hur mår jag så bra jag bara kan, hur slipper jag allt psykiskt lidande och liksom jada jada. Och det känns också som att många människor har idag svårt att ta till sig att så här, ibland är livet hopplöst, tragiska saker händer och det behöver inte alltid finnas en syndabock, utan det är tyvärr så livet är liksom. Och att man då alltid gärna vill hitta någon att skylla på, gärna då personer med makt eller liksom hela etablissemanget på något sätt. Varför tror du det har blivit så?
Det är en jätteintressant fråga och jag håller med i mycket av det där att hitta en syndabock, och i det här fallet så blir det ju vaccinet och läkemedelsbolagen och myndigheterna. Och jag tror att det är en väldigt stark del av det. Jag tror dock också att det finns en väldigt stark del av att få någon slags hjälp för att ha en förklaring, till exempel ett vaccin då. Ja, men det var, om man börjar tro att vaccinet orsakade någonting som man lider av, då finns det ju också en omedelbar enkel hjälp. Undvik vaccinet. Eller det finns också metoder där man ska liksom detoxa vaccinet och liknande sådär. Problemet är ju om det inte är sant. Och jag tror att det är väldigt mänskligt att försöka hitta ett svar, att man hela tiden söker svar. Och också att försöka hitta logik i saker där det faktiskt inte finns logik. Och precis som ni var inne på tidigare, att i och med internet så finns information hela tiden överallt, och man kan få känslan av att det här är helt massivt. Och det är ju antivaccinrörelsen, särskilt i USA, extremt duktiga på att lyfta upp hur många som berättar och hur många historier som de har hört om då påstådda vaccinskador. Och känslan såklart blir ju lätt när man tar del av alla de här berättelserna. Ja, men om det är så många, hur kan alla ha fel?
Exakt.
Problemet är att alla kan ha fel. För att det inte är så vetenskap funkar. Utan man behöver ju liksom belägga saker. Och vi har ju vi behöver en vetenskaplig grund när vi undersöker någonting. Det gäller att liksom inte bara samla in berättelser och tro på det. För att ibland så kan det finnas en annan förklaring än den som man själv känner är logisk. Nu svävar jag iväg lite
från grundfrågan. Det är jättebra. Och det är också så här att oavsett vilket, det är väl också det som är problemet med internet, att vilket svar du än vill ha så kan du hitta det på internet. Och det tar inte ens lång tid att hitta det, ge det 2 minuter så har du någonting som ser ut som det rätta svaret. Oavsett vad det är för svar du vill ha.
Ja, men verkligen. Och jag tror att liksom som lite mer specifikt svar på den frågan som du ställde, så tror jag att den där känslan eller den där önskan att hitta ett svar och att kanske hitta en syndabock, den fanns ju redan när Wakefield publicerade den här artikeln som vi pratade om tidigare, 98, alltså innan internet var så stort. Och då vad gäller autismföräldrar och varför han blev så stor i autismkretsar. Jag tror att en stor del av förklaringen låg just i det här att man visste inte så mycket, menar man visste inte så mycket om den här diagnosen, och man hade inte heller en behandlingsstrategi som funkade. Man kan inte, det finns inget bot och det finns ingen behandling som alltid är effektiv. Nej. Utan under 90-talet så famlade man väldigt mycket kring olika typer av dieter och olika typer av behandlingar, och tidigare än så har det varit ganska fruktansvärda behandlingar som man har utsatt autistiska barn och vuxna för.
Precis.
Och jag tror att den här, det här behovet av svar, delvis en syndabock och ett svar, men också behovet av att faktiskt hitta en behandling eller hitta någonting som faktiskt kan hjälpa. Det tror jag funnits där hela tiden, men i och med internet så är det lättare att sprida falsk information, och det går snabbare och det når också över hela världen idag. Så att det här som tidigare kanske var lite mer stängda kretsar har vi fått fritt spelrum på ett annat sätt, skulle jag kunna tänka mig.
Ja. Ja. Scenerna deras liksom.
Ja, men, nej, men det är så sant. Men alltså, också alltså, i dokumentären så får man också bilden av att så här, det finns en extrem misstro mot massmedia eller systemmedia, kallar Linda det, tror jag. Vad tänker du att så här, vad har media för ansvar i liksom den här debatten, eller liksom kring de här viktiga frågorna?
Jag tror vi har ett väldigt viktigt, en väldigt viktig roll att fylla genom att inte sprida desinformation och att belysa desinformation, och att försöka att inte vara polariserande utan försöka förstå vad är det som ligger till grund för det här och varför känner vissa människor på det här sättet. Exakt. Varför finns den här oron, och kanske att ta den här oron faktiskt på allvar, men också tydliggöra vad som faktiskt är visat, vad som är etablerad forskning och vad som är visat med etablerad forskning, beprövad erfarenhet och vad som faktiskt inte är det. Och att man tydliggör att det faktiskt finns en skillnad på fakta och hur underbyggd den faktan är och inte. Att man hjälper människor som är sökande och är oroliga att hitta rätt information. Och det är ju inte bara journalister eller mediekåren, utan myndigheterna har ju, och vården har ju ett jättestort ansvar där också.
Jag tänker liksom att forskningen måste bli bättre på kommunikation. Det måste ju ut på ett bättre sätt.
Jo, men det är intressant, för det finns ju en forskare i USA som Peter Hotez, som är vaccinforskare, men som också har ett barn med en dotter med autism och har skrivit en bok om det här och är offentlig i debatten i USA. Och han har just den här teorin att antivaccinrörelsen är så pass bra på att lyfta fram personliga berättelser och lyfta fram det här mänskliga i berättelser, känslor. Och den här sorgen som finns hos många av de här människorna som tror sig ha blivit, liksom, ha vaccinskada i sin familj eller liknande. Att forskare behöver kanske också bli lite bättre på det där att vara personlig eller att lyfta fram egna personliga berättelser och så där. Det tror han väldigt mycket på. Det är därför han bland annat har skrivit den här boken om sin egna erfarenhet och varför han vet att hans dotter Rachel inte fick att autismen inte var orsakad av vaccinet. Men, och det är en intressant fråga. Att vi kanske har kommit dit att vi behöver lyfta fram personliga berättelser även från forskare. Men
exakt.
Det är klart att det där är inte helt självklart man ska göra, för att det är fortfarande, man måste ju förstås, man måste kombinera det med en trovärdighet och korrekthet.
Så. Ja, exakt.
Ja, men för ni, både du och Malin har ju fått en del kritik också efter att ni släppte dokumentären. Vad har det varit för kritik?
Framförallt så har det varit kritik från vaccinmotståndet och att eftersom att vi utgår ifrån etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet när vi faktakollar och liknande, och kritik om att den är osaklig eller felaktig då, för att vi säger att vaccin har räddat liv och liknande. Och sen så har vi också från vaccinmotstånd fått kritik om metoden. Och från vissa andra har vi också fått lite kritik om metoden. Men generellt så har de flesta förstått att det var nödvändigt att använda Wallraff i det här fallet. Det är ju en etablerad journalistisk metod, men som man inte ska använda när som helst, utan man ska ha, det ska vara motiverat att använda den här metoden, och man ska ha på fötterna när man går in i en sån här. Det är en metod som är väldigt tidskrävande och svår och jobbig personligen. Så att man, det är ingenting som man vill gå in i hipp som happ som journalist heller. Men det är det som har framkommit sådär. Men framförallt så har det faktiskt varit väldigt mycket, förutom från vaccinmotståndet, så har det varit väldigt mycket respons kring att människor har förstått den här rörelsen på ett annat sätt. Ja. Har förstått människorna i rörelsen på ett annat sätt och fått en annan bild av drivkrafter och motiv. Inte bara hos dem som kanske tror på flera olika konspirationsteorier, utan också på dem, vad gäller dem som utgör den stora massan i den här rörelsen, det vill säga de här vanliga föräldrarna som
är liksom mycket om. Precis. Ja, det håller jag med om. Det fick jag också, alltså på ett annat sätt. Men vi har diskuterat så himla mycket också kring att så här, ja, men för vi läste någon som hade skrivit att så här, men alla har rätt till sin åsikt, alltså man får vara emot vaccin om det är ens åsikt och hänvisar alltså till yttrandefrihet och så. Men alltså, vad tänker du kring så här, vad går gränsen mellan åsikt och att sprida liksom desinformation, missvisande, farlig information? Alltså, för det tycker vi är så svårt. Vi kan ju också få det om vi pratar om antidepressiv medicin som har räddat miljontals liv, och att det finns ju verkligen en stark rörelse som menar att det också bara är för att folk ska vara kvar i depressioner och vara kvar i psykiskt lidande.
Men så här, får man verkligen ha en åsikt, en jättestark åsikt om något som verkligen är där, alltså där faktan säger något helt annat?
Alltså, jag tror att det är väl svårt att börja förbjuda folk att ha åsikter. men jag förstår precis vad ni menar, och jag tänker att det också handlar om vad man har för maktposition och hur många som faktiskt lyssnar på en och hur öppen man är med sina motiv också. För är man en person som utger sig för att ha välbyggd eller väl underbyggd information om exempelvis vaccin, som ju är ett centralt område i ett barns liv som faktiskt kan få reella konsekvenser. Det är ett medicinskt beslut. Och om man uttalar sig om den typen av beslut, och man inte är läkare i grunden, så man har inte någon utbildning kring någon medicinsk utbildning eller liknande, men man säger sig ändå ha väldigt mycket koll på vaccin till exempel, då medför ju det ett ansvar, skulle jag vilja säga, när man då sprider dess information till föräldrar då, till exempel, som lyssnar på en. Och vad gäller det är ju därför vi granskar den här typen av frontfigurer för vaccinmotståndet, just för att de faktiskt har den här maktpositionen att föräldrar lyssnar på dem, och det de sprider stämmer ju inte. För hade det varit så att det var ju också en anledning till att vi ville granska de här frontfigurerna, för de utger sig för att ha information om en central del av ett barns liv. De utger sig för att ha sann information, och då behöver ju deras information och motiv tåla granskning.
Ja, exakt.
Och då är det mitt jobb som journalist att göra det. Och när man granskar de här personerna då, exempelvis det som framkommer i vaccinkrigarna, att det finns i flera fall dolda motiv. Det finns saker som man inte berättar för de här föräldrarna, om att man till exempel tror att vaccin mycket väl kan vara en del av en större konspiration där en liten elitgrupp försöker ta kontroll över världen med hjälp av vaccin och liknande. Jag tror att den här typen av teorier som då undanhålls föräldrar som kommer till exempelvis Linda Karlströms föreläsningar för att då lyssna på henne, flera av de här föräldrarna hade kanske haft lättare att bedöma trovärdigheten i hennes föreläsning om hon hade vetat alla de här sakerna som hon medvetet inte pratar med så många om.
Precis. För det vet hon är lite för sjukt för att ta upp på en allmän föreläsning. Exakt. Liksom. Mm.
Ja, det har ju sagt liksom att det här får man vara lite försiktig med vilka man pratar med, därför att risken är att kredibiliteten i vaccinfrågan försvinner och förminskas liksom, ifall jag också pratar om alla de här andra sakerna som jag har väldigt starka åsikter kring.
Mm.
Men att vacciner absolut är då, som vi pratade om innan, en av de här dörrarna ut från som den här hon, trånga åsiktskorridoren så som hon beskriver det.
Så
jag tror att det handlar om vad har man för makt och vad utger man sig för att ha för typ av information och vilken information är det man sprider. Sen är det klart att det är svårt att kritisera privatpersoner som sprider vidare, man kan väl bara önska att det skulle vara lite lättare att ta reda på var den här informationen kommer ifrån.
Exakt.
För det är svårt på nätet. Och någon information som kan tyckas komma från 20 olika personer kanske själva verket kommer från en och samma källa från början.
Ja. Exakt.
Så det kan verka mycket mer solid liksom, materia än vad det är.
Ja. Mm. Ja, och det är ju inte olagligt att yttra sig eller att ha en åsikt. Men vad tänker du ändå det finns för risker i det långa loppet med det här? Och vad behöver man göra för att det inte ska bli så polariserat?
Det är en jättesvår fråga. Och jag har verkligen ingen bra lösning på det eller ett bra svar på det. Jag tror att det här är verkligen en utmaning för oss i mediekåren, men framförallt för myndigheter och för vården. Hur man ska kommunicera. Jag tror att det också har skett lite av ett skifte från, som ni sa i början här, att när ni var barn så tänkte inte era föräldrar ens på det. Idag så kan man komma åt information på ett annat sätt, och jag tänker att det också föräldrar letar efter olika typer av information kring ens barns liv. Man letar efter liksom plastfria leksaker eller nappar eller solkräm som inte innehåller vissa tillsatser och ekologiska kläder, och det är mat och sådär. Och sen slinker vaccin med där på något sätt i den här allmänna researchen som man gör inför sitt barn.
Mm.
Men problemet med om man låter barnet äta ekologisk mat eller inte, eller om man vaccinera eller inte, är ju att det är extremt mycket större konsekvenser om man inte vaccinerar sitt barn.
Ja, precis.
Så att det blir lite tokigt där, och jag tror att det där ligger utmaningen. Jag tror att det är viktigt för myndigheter och för vården att lyssna på föräldrar, lyssna på deras oro, men bemöta med kunskap. Men det är inte en lätt uppgift.
Nej, absolut inte. Mm. Men jag tänker också som i Sverige, alltså på så här skyddade titlar. Vi har ju ändå inte så många skyddade titlar. Alltså, vad har vi? Läkare, psykolog, psykoterapeut?
Jurist.
Nej, det är inte skyddad.
Nej, inte ens
det.
Advokat.
Advokat. Ja, just det. Och det, alltså, för det har vi märkt är ett enormt problem. Alltså, inte minst inom när det kommer till att behandla psykiskt sjuka patienter. Att det kan i princip vem som helst göra.
Mm. Mm.
Och det är ju också farligt. Alltså, det har man ju sett många exempel på.
Mm.
Man kan utge sig för att vara beteendevetare och dela in liksom folk i färger. Och sen så är det hela företagsorganisationer som använder sig av det.
Mm.
Alltså det tror jag, alltså, om man tänker så här på ännu högre nivå, liksom riksdag, regering, att man faktiskt borde. Och där har, alltså, det kanske hade kunnat vara ett sätt, alltså, för det är så. Det blir så farligt att jag utför den här behandlingen, och så tänker man gemene man att behandling, ja, vad bra, då kan jag bli behandlad, fast av vem liksom. Ja, man kan prata hur länge som helst. Men nu har vi kommit till sista frågan, och den är bara generellt i ditt liv. Vad inspirerar dig?
Oj, vilken byte av fokus i min hjärna.
Vi slutar alltid med den till våra gäster.
Jag vad gäller jobbet så inspireras jag av andra bra dokumentärer och tv-produktioner, filmproduktioner och av böcker. Jag gillar att läsa väldigt mycket skönlitteratur också. Det tycker jag är inspirerande. Men också att träffa människor, alltså nu som när vi pratar och har det här samtalet, så sätts ju det igång en massa tankar kring liksom, saker som man kanske kan titta på i framtiden eller liknande, så är det ju ofta de här, vad gäller just jobbet, så är det ju ofta de här samtalen som ger väldigt, väldigt mycket, och att det är ju väldigt mycket en stor del av vår och min metod att förstå samhället på något vis. Så det är faktiskt också någonting som inspirerar mycket och som jag tror är nyckeln till att göra lite mer nyanserade produktioner som kan kanske skapa lite förståelse istället för polarisera, förhoppningsvis.
Öppna andra dörrar.
Exakt.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden, och tack till både dig och Malin för vaccinkrigarna.
Älskar. Hur länge till kan man se det? För det ligger fortfarande på SVT Play.
Ja.
Och det gör den ett tag till, hoppas vi.
Ja, det gör ett tag till.
Bra.
Absolut. Så in och kolla på den.
Ja. Tack.
Tack.
Alltså en sak som jag tycker är så viktig, som vi pratar om och som man också ser i dokumentären, det är just det här med att det är så viktigt. Alltså jag kan ju, både du och jag kan ju bli väldigt liksom arga.
Absolut.
När man möter en meningsmotståndare. Speciellt när det handlar om saker kring psykisk ohälsa, men också har vi blivit väldigt känsliga i det här med vaccinationen. Ja, och jag blir liksom helt galen på så här vaccinationsmotståndare och så. Men det är så jäkla viktigt att det inte blir två läger, att man, alltså man måste försöka förstå varandra på något sätt.
Ja,
och för att annars blir vi, kommer aldrig, det kommer vara så farligt om det ska bli så polariserat att det är det ena eller det andra.
Men det tycker jag faktiskt att det gör dokumentären Vaccinkrigarna ett enormt jobb i. För jag fick ju verkligen en bild av föräldrarna från liksom amerikanska rörelsen som enormt svikna av samhället. De kände sig inte sedda och hörda. De kände sig liksom, ja, men de kände ett enormt svek. Och jag, då förstår jag att man letar syndabock. Jag är helt liksom, alltså jag förstår verkligen det. Och att, men det, samtidigt är det så svårt, för så här, så tänker man, jo, men man måste ju kunna bemöta dem med fakta och vetenskap. Nej, det går ju inte.
Nej, men man vet ju också själv hur lätt det är att liksom gripa efter varenda halmstrå när man är desperat, när man mår dåligt, speciellt i typ psykisk ohälsa.
Ja, eller att se sina barn må dåligt.
Ja, alltså, jag fattar. Det,
jag köper det helt, men det är ju också farligt, det är det man måste belysa. Och jag tycker också det är intressant som vi är inne på, att så här, det här omgärdas ju av enorma konspirationsteorier. Man liksom konspirerar kring allting. Och att jag tycker det är intressant att så här, tror man väl på en konspirationsteori, vi drar den här metaforen om att det öppnas olika dörrar, säger ju Linda Karlström, den svenska förgrundsgestalten. Så tycker hon då att det öppnas dörrar till bland annat då förintelsen och 9/11 och så här, har det hänt? Alltså jag menar, man konspirerar plötsligt kring allt i hela samhället, vilket jag tycker är intressant och såklart illavarslande. Alltså jag vet inte vilket ord jag ska använda, men så här, det är ju livsfarligt.
Ja, men bara så här, det är diskussionerna som behövs istället för att man på något sätt bara avfärdar alla som inte tycker som en själv genom att kalla dem typ foliehattar. Liksom. Alltså det gör ingen nytta. Sen, alltså, ja, jag har gjort samma sak.
Ja, man, alltså det tycker jag verkligen man ser nu när man ser bilderna från demonstrationen. Det skulle ju kunna vara jag som går där. Det är inte som att de här människorna ser ut på speciellt sätt.
Nej.
Att de är helt holaballå. Alltså är det ju verkligen inte.
Ja.
Det är ju vanliga människor som går på gatorna och tror att det här vaccinet ska mörda oss allihop. Och varför de gör det, det kan man ju då diskutera, men vi måste ju få bukt med, alltså, det går ju inte, ska vi helt plötsligt sluta vaccinera våra barn? Vaccinet som är det bästa vi har liksom.
Verkligen. Tack så jättemycket Anna för att du ville gästa Ångestpodden, och tack till både dig och Malin som har gjort Vaccinkrigarna. Och som sagt så finns Vaccinkrigarna att se på SVT Play. Jag rekommenderar er varmt att göra det.
Varmt.
Ja, för man kan liksom applicera det på väldigt mycket nu kring coronapandemin också.
Precis.
Ja.
Det var allt.
Yes.
Skänk till vår insamling för Tjejzonen, för unga tjejers psykiska hälsa.
Ni hittar insamlingen på tjejzonen.se/angestpodden.
Nästa vecka är det klassiken.
Det är det.
Det är sommar.
Nu börjar det nalkas.
Ja, och ångesten är ju påtaglig.
Ja, det är den, fy fan.
Jag kunde inte ens sova i natt. Men det, mer om det nästa vecka.
Ja, absolut.
Okej,
okay. Hej då.
Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.